En podcast från Aftonbladet.
En broschyr i rött och orange damp ner på hallmattan för Sveriges nästan 5 miljoner hushåll. Där stod det om krisen eller kriget kommer. Det var statens sätt att påpeka att svensken nog borde fundera över sin egen förmåga och vara förberedd. Det var 2018 som häftet delades ut och så kom ju krisen i och med pandemin ett par år senare. Just beredskap kom på tal och ledde till debatten om lager. Det blev ett ganska smärtsamt uppvaknande att det trots allt kanske är en bra grej att ha lite lager med sjukvårdsmaterial och inte som rådande system som fylls på tajmat med att sista plasthandsken går åt. Och apropå viktiga funktioner i samhället som påverkats under pandemin.
Den höga smittspridningen av covid-19 drabbar även poliskåren. Omkring 3000 polisanställda är just nu hemma sjuka eller i karantän.
Coronasmittan och karantänsreglerna ställer till det i skolan när både elever och lärare är hemma.
Vi tror ju att läget kommer förvärras de kommande veckorna.
Ja, så har den senaste tidens nyheter låtit på grund av nya smittsamma omikron. Många är sjukskrivna eller hemma vabbandes eller i karantän. Frågan är hur mycket samhället pallar. Vad händer om krisen skulle bli ännu värre? Finns det en plan B? Ja, hur förberett är det svenska samhället för kriser egentligen? Det och mer ska vi ta upp i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Du är välkommen att lyssna. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Vi ska prata samhällets beredskap med krisexpert Misse Wester idag. Hon är professor vid Lunds universitet och har forskat om krishantering i över 20 år. Vi börjar med en temperaturmätning här. Hur pressat är samhället just nu enligt henne?
Ja, det beror ju på vilka sektorer vi talar om. Om vi tittar på sjukvården så tror jag inte att den är lika pressad som det var för kanske ett år sedan eller ett och ett halvt år sedan. Tittar vi på andra sektorer som skolan, kanske de är lite mer pressade. Tittar vi på, ja, jag vet inte, det beror ju på vilken sektor vi tittar på. Men den totala, om vi skulle lägga ihop alla pressar som finns, så kanske vi är mer pressade nu, men på ett mindre kritiskt sätt. Det är ju ingen verksamhet som står inför en kollaps som sjukvården riskerar då att göra. Så jag tror att vi är så här lite lagom pressade just nu.
Men om då det värsta skulle hända, om allt stänger ner, vad händer rent praktiskt då?
Ja, men det är ju alla de här funktionerna som vi har som ligger i bakgrunden. De upphör ju. Sophämtning, snöröjning, vattenrening. Alltså alla de här sakerna som gör att vi som kan jobba hemifrån har det ändå ganska okej. De kommer ju att sluta. Men sannolikheten att hela samhället stänger ner är extremt låg, skulle jag säga. Det är ju om det kommer, ja, om vi blir invaderade av en främmande makt, då kanske hela samhället stängs ner. Men som det är nu så tror jag inte att det är speciellt sannolikt. För att det är ändå ganska robusta processer. Alltså vi har vattenrening, vi har sophämtning. Sen kanske man får leva med att man får ha soporna 10 dagar längre. Bor ur lägenhet kan det bli ganska omysigt. Men alltså det går ju att lösa. Så jag tror inte att det, jag tror inte att det blir så mycket värre än det här faktiskt.
Men vad kan vi då absolut inte leva utan? Vad är det som måste fungera?
Ja, men mat måste ju funka. Leveranser av mat måste funka. Vatten måste funka. För vissa alltså de som har samhällsviktig verksamhet, de som jobbar inom de branscherna, de måste ju få gå till jobbet. Så då måste ju kanske dagis och skola funka. Äldrevården måste funka, sjukhusen måste funka. Alltså allt som ser till att vi kan vara varma, så vi kan äta, så vi har ljus och så att de svaga får skydd och hjälp. Det måste fungera. Allt annat är ju lite extra liksom, bekvämligt. Om det skulle bli liksom jättehemskt och flera sektorer skulle vara tvungna att stänga ner, så tror jag att sådana som du och jag, vi skulle få det väldigt obekvämt, men det skulle ju inte vara livshotande. Det skulle vara jättetråkigt att inte kunna kolla på Netflix, men det är liksom, eller äta varm mat. Men man kan leva på knäckebröd i några dagar. Så att jag tror inte att vi står liksom inte på randen till någon avgrund. Jag tror att vi är hyfsat stabila och kommer att klara oss ganska bra.
Ja, svenska samhällets krisberedskap, om vi ser då generellt sett, hur står den sig?
Ja, men jag tycker det här är ju en jätteknivig fråga, därför att vi tror ju någonstans att, eller om jag säger så här, En kris är ju per definition ett avbrott från det normala. Annars är det inte en kris, annars är det en händelse som vi kan hantera. Och då tänker man så här, ja, men det kan ju vara många olika saker. Det kan vara en pandemi, det kan vara en skogsbrand, det kan vara ett elbortfall. Och ska vi ha beredskap för alla situationer, då har vi ju inget annat än lager i hela Sverige. Alltså då har vi ju drivmedelslager, vi har matlager och vi har skyddsmasklager och vi har helikoptrar som kan dumpa vatten. Och det går ju inte att ha den typen av beredskap för allt som kan komma att hända. Utan då får vi ju välja. Och nu har vi valt att investera i skogsbränder, för det har vi sett 2014 och 2018. Sen kom det en pandemi, då kanske vi tänker att vi måste ha skyddslager av plasthandskar och ansiktsmasker. Men det är ju liksom inte, de har ju ett bäst före datum. Så hur länge ska man ha de här lagren? Alltså det här är ju en politisk fråga, tänker jag. Och vi som invånare kanske måste förstå att vi har begränsade resurser. Det går inte att förbereda sig för allt. För att det är ingen som kan förutse vad nästa kris kommer att vara. Det kan vara något helt annat. Och då står vi där med våra skyddsmasker och våra helikoptrar som inte skyddar oss från det som händer just då. Och jag tänker att vi har ganska bra krisberedskap därför att vi har ställt om samhället. Vi har gjort saker som vi inte trodde var möjligt för 2 år sedan. Och vi har fått det att funka. Och det är för att alla hjälps åt och alla liksom drar sitt strå till stacken. Så jag skulle säga att det är obekvämt och det kanske är liksom omysigt. Och det är ju såklart otroligt tragiskt när folk avlider vad det än må ske, vilken kris det än är. Men det är ju inte så att hela svenska samhället har gått i putten på något sätt.
Men det låter lite som att oj, nu händer det här, nu blev det skogsbränder, då tänker vi till nästa gång, eller pandemi, då tänker vi till nästa gång. Men ska man inte i ett samhälle ha förberedelse för när det värsta händer, menar du?
Jo, och det tror jag vi har, men det är svårt att ha liksom rätt. Vi kan inte ha helikoptrar och skyddsmasker och brandslangar och kryptovaluta och elreserver. Och, alltså det blir massa saker vi då ska ta höjd för. Och då kan man ju titta istället då att man kan stärka de förmågor som behövs. Att vi har vissa organisationer som kanske måste ha extra stöd. Nu var det sjukvården, då fick de extra stöd och de har ju kunnat hantera situationen på ett väldigt bra sätt. Nästa gång kanske det är elproducenter som måste ha ett visst stöd ifall det blir någon. Ja, nu säger inte jag att det kommer att vara nästa kris, att det kommer att vara någon form av elbrist. Men man vet ju inte. Tittar vi på, ja men vad vet jag, ryssen kanske kommer då. Det är försvarsmakten som ska ha resurser och hemvärnet och sådana aktörer. Och det civila försvaret. Så det beror ju på. Så jag tror att om vi tänker vad folk kan och vilka aktörer som vi ska hjälpa. Snarare än att vi ska ha liksom stora lager, så kanske det blir lite enklare att förstå krisberedskap. Men det är ju, alltså visst, vi kanske ska ha jättestora lager. Men då får vi ju rösta på de partier som tycker att vi ska ha det. Det är ju faktiskt vi medborgare som är med och skapar det här samhället.
När pandemin var ett faktum så bunkrades det hej vilt. Toapapperslagret tömdes i butikerna, konservhyllorna gapade tomma och apoteken införde ett maxtak för hur mycket medicin man fick ta ut. Den oron som många kände att allt faktiskt skulle kunna stängas ner. Är det realistiskt att samhället skulle kunna kollapsa helt? Vi ska höra krisexpert Misse Wester igen.
Ja, men det är väl klart man kan vara orolig om man har små barn hemma. Det vet ju alla som sitter instängda i en tvåa på någon ort med sina barn att det är outhärdligt. Och det är ju så att man kanske är rädd för att man ska smitta någon man tycker väldigt mycket om som är svaga, som är riskgrupper. Det är klart man ska vara orolig om man ska dra sitt strå till stacken. Men att vara orolig för att samhället ska kollapsa, det tycker jag inte vi behöver vara. Jag tror att om det är någonting vi ser i krisforskning så är det att kris efter kris tar fram väldigt bra saker i människor. Vi samarbetar, vi hjälps åt, vi är solidariska i större utsträckning än att vi liksom springer runt och är oroliga och får panik. Så att, jag är hyfsat nöjd, eller lugn, eller vad jag nu ska säga.
Du pratade lite om det här med bränderna som var och att det blev ett slags uppvaknande. Man kan väl också se som beredskapslagren då blev också ett uppvaknande nu i med, och verkligen en fråga i med covid-19. Mm. Kan det förändras framåt eller ej? Att man ser till att det ska finnas, eller vad tror du?
Jo, men då är vi tillbaka i vad det är som kommer att hända. På 1800-talet hade vi livsmedelslager, alltså lager med spannmål. Och vi fick ju stora svältkatastrofer då och då lärde man sig kanske någonting av det. Och det, är liksom, det blir ju väldigt, jag vill inte säga att man vänder kappan dit vinden blåser, men det blir ju lite så att minnet är bra men kort. Och så investerar vi i någonting här och sen så, ja, nej, då händer det där. Alltså det är ju svårt. Och jag tycker, ja, klart vi kan ha lager, men för vad? Vilken kris ska vi bestämma oss för att vi ska vara förberedda för? Det är omöjligt att säga. Så ja, jag vet inte. Jag vet inte om just ansiktsmaskar och platshandskar är det som kommer att vara nödvändigt i nästa kris. Och då får man, nej men, och då får man liksom skäll för det. Det är så här, ja, nu köpte ni det här och nu händer det här. Fy på er. Men det, visa mig den som har en kristallkula och kan säga vad som händer om ett år. Det är jättesvårt att förbereda sig.
Du menar att det är nästan omöjligt att förekomma sånt här, eller?
Det är faktiskt helt omöjligt skulle jag säga. Därför att återigen, en kris är per definition ett avbrott från det normala. Och är det, alltså, om vi hanterar händelsen, då är det inte en kris. Och det här blir ju liksom så här lite paradoxalt och lite kanske svårt att förhålla sig till. Men det måste liksom gå åt skogen för att det ska vara en kris.
Om du skulle säga någonting som man kan göra konkret då, för att om man ska säga att ja, nu ska vi undvika att samhället stänger ner. Finns det någonting konkret man tar upp ur rockärmen? Så här, det här ska vi åtgärda på en gång som gäller för de flesta kriser.
Ja, jag vet inte om det finns. Då pratar vi ju igen om liksom mänskliga resurser. Det finns massa frivilligorganisationer som alltid tar väldigt stort ansvar i kriser. Man kanske kan tänka sig att de får mer pengar. Vi ser att våld i nära relationer ökar i de flesta kriser. Då kanske vi ska permanenta stöden till de organisationerna som jobbar med det och kanske sätta in åtgärder innan. Jag vet inte om du minns det här, men för 2 år sedan när det här började så var det ju ett väldigt tryck på att man skulle ha liksom nästan uniformerad personal på gatorna och man skulle ha hårda restriktioner. Och det vi ser är att det som lever kvar efter en kris har klingat ut, det är just de här hårda restriktionerna. Gränspolisen efter flyktingsituationen 2015 till exempel är ju fortfarande kvar. Och då tänker jag, då kanske man ska vara lite försiktig i att sätta in åtgärder som syns. Och kanske snarare satsa på frivilliga organisationer och de här goda krafterna i samhället som gör väldigt mycket och inte får något speciellt stort erkännande. Så det skulle väl vara mitt stalltips till beslutsfattarna.
Även om vi då fokuserar på samhällets beredskap här, så tänker jag att du kanske kan skicka med någonting till lyssnarna här. Finns det någonting man som person kan göra själva gällande den här beredskapen?
Du tänker generell krisberedskap och inte bara i pandemin?
Ja, egentligen generellt. Vad är det man skulle kunna bidra med? Eller hur kan man tänka? Har du något tips?
Nej, men jag tror att de allra flesta tänker klokt. Alltså, vi gör det som vi kan. Jag tänker att det vi inte ska göra, det är att döma andra utan att förstå varför de gör som de gör. Inte bidra till att skriva elaka saker på sociala medier. Jag tycker vi ska vara, och det är ju de allra flesta, schyssta mot varandra. Alltså, ha lite is i magen och tänka, jag väntar lite. Jag drar inte förhastade slutsatser. Jag chillar lite och ser vad som händer. Om man inte såklart är direkt livsfara, för då ska man ju göra någonting. Nej, men lite mer eftertänksamma och lite mer. Vi ska inte vara så hetsiga och gå ut på Twitter och skriva massa saker och fördöma. Det är inte så jäkla lätt det här med krishantering. Och man måste vara ödmjuk inför det, för att de allra flesta människor gör så gott de kan. Så sitt still i båten, var snäll mot dina medmänniskor och håll dig borta från sociala medier när du är i affekt.
Det var bra tips där. Tack så mycket, Misse Wester, för att du ville vara med i Aftonbladet Daily.
Tack själv.
Gäst i avsnittet var Misse Wester, professor vid Lunds universitet. Det var allt för oss idag. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag, som heter Amanda Hemberg Lind, säger tack och på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.